Hej och välkomna till Södertörns forskarpodd. Jag heter Lisa Nilsson och med oss idag har vi doktor i retorik Maria Wollratz Söderberg.
Hej Lisa.
Hej, välkommen. Jättekul att du är här med mig idag. Vi kan börja med att jag har läst att du var med och startade retorikämnet på Södertörns högskola.
Det stämmer.
Och hur länge sedan är det här?
Ja, det var 20 år sedan.
Ja, det, då var jag...
Så jag har blivit en del av inventarierna här.
Ja, och du är fortfarande kvar.
Ja, ja. Det här är den roligaste arbetsplatsen.
Ja, och Maria, jag upptäckte dig i en artikel i DN där du pratade om klimat och hur vi tänker om klimatet och hur vi liksom har konflikttanke kring det här. Hur kom du in på det?
Ja, jag tycker att det är väldigt spännande och också ganska så skrämmande att vi svenskar är kanske den befolkning i världen som är mest klimatkunniga och klimatengagerade, möjligen med undantag från norrmännen. Och så har vi ändå ett sånt högt klimatavtryck. Vi ligger på ungefär 10,5-11 ton växthusgas. Utsläpp, alltså ton växthusgaser per person. Och vi vet att vi måste klara att ligga någonstans kring 1,5 eller 2 om vi ska klara Parisavtalet. Mm. Det är alltså 5 gånger så högt som vad som är rimligt. Och då ligger vi faktiskt i väldigt högt i världen också. Vi ligger inte i absoluta toppen, för där har vi USA och Gulfstaterna. Mm. Men vi ligger liksom i nästa tätgrupp. Och det här är för mig så obegripligt och samtidigt fascinerande att vi inte klarar av att agera i enlighet med vår idé och vår kunskap.
Om klimatet.
Om klimatet.
Och den hemska utvecklingen vi är på väg mot. Ja.
Och då tänker jag att det görs enorma satsningar på forskning kring teknologi som behövs för att hantera klimatet och också om hur det står till med klimatet. Det finns väldigt mycket naturvetenskaplig forskning och så vidare. Men det finns ytterst lite forskning om det här glappet. Och det har ju visat sig att utan att människor faktiskt agerar med den här tekniken och den här kunskapen så blir ju inte den särskilt meningsfull. Så min poäng är alltså inte att det inte behövs sån forskning, det behövs verkligen. Men vi måste också ta reda på vad är det som hindrar oss att leva vår kunskap.
Ja, för jag har ändå upplevt när man pratar med människor att alla är väldigt medvetna om vart klimatet är på väg.
Ja.
Men sen har många människor problem att ta till sig hur man själv ska leva klimatsmart till exempel.
Oftast
eller
är det inte
hur mycket
ens...
det gör skillnad om jag gör någonting.
Nu sa du 2 viktiga saker. Mm. Oftast är det ju inte så att vi inte vet. Vi vet ganska bra vad vi ska göra.
Mm.
Men vi gör det inte ändå. Eller vi väljer att göra de sakerna som är lätta att göra.
Till exempel?
Lätt att källsortera.
Mm.
Lätt att välja en ekologisk gurka, om vi har råd i alla fall. Det är svårt att avstå från saker som man värderar högt. Som långa resor, eller den där bilen, eller den stora bostaden.
Varför tror du att det är svårare att avstå från det?
Ja, för att det är helt enkelt det är något som har större betydelse för vår upplevelse av ett gott liv.
Mm.
Så att det är inte så konstigt i sig. Man talar om low-cost-uppoffringar och high-cost-uppoffringar.
Mm. Och då är low-cost då den lätta biten att göra.
Och då, förr så trodde man att om människor har börjat med low-cost-uppoffringar, då var man en bit på väg mot high-cost-uppoffring. Att det fanns en sorts liksom överspridningseffekt.
Mm.
Och det är inte uteslutet att det finns en viss sån effekt. Men en del studier pekar på att det inte nödvändigtvis är så. Och att den i så fall kanske inte är särskilt stor. Däremot tvärtom. Det finns det inte så mycket forskning om. Men det finns en del som pekar mot att om man har börjat göra stora uppoffringar. Mm. Då gör man också de små.
Känns lite som att det finns en logisk förklaring däremellan nästan.
Ja,
så att det är ju inte rocket science. Det sen,
ja.
Precis.
Men du sa en annan sak. Du sa att vad man som individ kan göra.
Precis.
Och det här är kanske ett av de vanligaste sätten att legitimera vår icke-handling, alltså att vi argumenterar för oss själv för varför det är okej att inte vi handlar.
Mm.
Och det är precis det som min forskning håller på med nu. Vi har precis fått ett stort forskningsanslag.
Har du precis dragit igång det här?
Ja, vi har, så här, vi har precis fått ett forskningsanslag som, för ett projekt som kommer vi arbeta med nästa år. Jag och en kollega som heter Nina Worms på KTH. Men vi har ju inför detta naturligtvis gjort forskningsöversikter och lite förstudier. Och sen är det så att min bakgrund är ju att jag har forskat om hur vi resonerar i frågor där det finns målkonflikter. Mm. Men egentligen inte specifikt kring klimatet. Men det är ju liknande principer. Nåja, då är ett av de vanligaste sätten som vi använder för att motivera för oss själva att vi inte behöver agera i enlighet med vår idé.
Det är just, om att göra klimatet bättre då.
Ja, just det. Mm. Det är ju att vi tänker att det är ingen idé att jag gör det. Jag är ju så liten.
Så om jag gör någonting så spelar det ingen roll.
Nej.
För att det är ju alltid någon annan som kommer göra tvärtom.
Ja,
gör
eller de, jag, är så, jag är bara en och de andra är många.
Ja.
Så att, och ibland så resonerar vi så. Och ibland tänker vi att det är ingen idé att individer gör något. Utan det måste ske förändringar på en systemnivå.
Alltså att...
Ja, men
staten
att staten bestämmer något eller att marknaden, vilken den nu är.
Så då skulle man liksom sitta och vänta då på att någon säger nej, tyvärr, nu får man inte flyga längre.
Jo, men det tror jag nog faktiskt precis är just. Och det var pilotundersökning som vi gjorde förra hösten. Då var det faktiskt många som önskade sig att till exempel kvoter, flygkvoter eller en ökad skatt på flyg. Och det är ganska intressant för det är inte så ofta som vi önskar oss ökade skatter.
Ja. Eller men, att bli mer alltså, tillbakahåll.
Ja, man regleringar vill ha sin frihet, av olika saker. Man liksom. Tror inte att man klarar av det själv. Men så resonerar vi ofta och på ett sätt så är det ju helt riktigt att det du gör Lisa, det är ju ganska litet mitt i alltihopa.
Men.
Det är ju bara en av många miljarder. Men det är ju det att det är inte antingen eller systemnivån eller individnivån. Därför att politikerna till exempel, de kan ju inte egentligen göra något om de inte har individers stöd.
Mm.
Och som individer är det naturligtvis svårt att göra något utan att det sker något på systemnivå. Men det verkar vara så, enligt, i alla fall är det den slutsats jag drar efter vad jag har läst in mig på. Det är när båda de här nivåerna börjar röra sig samtidigt som det händer någonting. Och det kanske inte är att du, Lisa, gör så mycket. Men att du, Lisa, och Claes och Berit och Abdul börjar göra saker samtidigt. Och särskilt när ni börjar snacka om det.
Så liksom som att jag sitter med mina vänner och pratar att så här, vore det inte bättre om vi alla kanske slutade köpa 3 plagg i månaden. Ja. Det gör
mycket
ju ändå
tyder
lite
på att det sociala trycket är en väldigt viktig faktor när det gäller beteendeförändringar. Och det är på ett sätt lite beklämmande att det är på det viset. Mm. Vi är inte beredda att göra särskilt stora uppoffringar för våra framtida generationers skull. Men vi bryr oss faktiskt om vad polarna och grannarna tycker.
Men då tänker jag, hur kommer man fram till det här?
Ja, egentligen så finns det ganska lite forskning som handlar om klimatet. Det finns några studier som pekar i den här riktningen. En spännande studie i Norge av Kari Maria Norrgård som tittade på hur... nu kommer jag inte ihåg vilken ort det var, men i en ort där det var väldigt tydligt hur vintrarna blev klenare år efter år, hur människor levde och förhöll sig till de här klimatförändringarna.
Så man började märka av det där. Alltså. Mm.
Och där fanns det också hög grad av, inte klimatskepticism, men en sån sorts passivitet inför för den egna, det egna, de egna valen inför de här
för
frågorna.
För sig själv som individ och sådär.
Och Karin Maria Norrgård kom fram till egentligen var att den här passiviteten på sätt och vis upprätthölls av den sociala
konstruktionen.
Ja, eller det sociala samtalet. Mm. Liksom.
Så att man pratade alltså inte om det?
Nej, man undvek att prata om det. Man bytte aktivt samtalsämne.
Men
och så
är det för att man då vet om att om vi börjar prata om det, då måste vi börja göra någonting också? Eller då inser vi vikten av problemet?
Jag vet inte riktigt. Den här studien kanske inte precis säger det. Men man kan ju... Det är ju egentligen ganska lätt att räkna ut att på något sätt är så. Jag håller ju på med, som sagt, mycket med just nu med hur människor resonerar när det gäller flygresor.
Mm.
Och det är klart att när jag började med det då blev det ju, stod det ju väldigt klart för mig att jag kan inte fortsätta leva så här som jag har gjort. Jag har flugit mycket i mitt liv. Och jag har betraktat det som oproblematiskt, närmast en mänsklig rättighet, och sett mig själv som en resande människa.
Man ska ju få lov.
Ja. Och unna sig.
Ja, verkligen. Ja.
Och det var jättejobbigt att acceptera att det här faktiskt var någonting jag måste ta tag i mitt eget liv. Och det var en sorg. Jag fick tampas med det ett bra tag. Liksom. Och sen bestämde jag mig för att nu ska jag inte flyga. Det är klart att jag skulle göra det om det hände någonting oerhört allvarligt. Jag var tvungen att ta mig till någon släkting som hade råkat ut en olycka eller någonting sånt där. Så kategoriskt tänker jag inte vara. Men det ska väldigt mycket till för att jag ska flyga nu, tänker jag framgent. Nu har jag sagt det i den här podden.
Ja.
Och jag har sagt det till väldigt många av mina vänner.
Så då får man stå för det.
Och då är det ju så här att det, om någon av dem då ser mig på Arlanda med min väska,
flyg,
då kommer jag få skit.
Ja. Och skämmas.
Och skämmas.
Ja.
Och det är få saker som vi tycker är så obehagliga som när någon kommer på oss med att uppvisa en spricka mellan det vi säger att vi är och det vi gör.
Ett hyckleri.
Ett hyckleri.
Alltså.
Mm. Hyckleri är fruktansvärt obehagligt att uppleva. Och om man tittar på den politiska argumentationen så kan man se att ett av de vanligaste sätten att ge sig på en politisk motståndare det är att försöka påvisa någon sån där spricka.
Ja,
ah, du kan inte vara kulturminister om du inte har betalt din tv-avgift.
Ja.
Eller du kan eller att man kan uppröras över, och det kan bli en riktig mediehistoria av en miljöminister vars man har målat sin båt i en skadlig bottenfärg.
Alltså,
och detta är någonting som vi är oerhört sårbara för.
Så man kan inte parera det då? Eller hur?
Nej, det är väldigt svårt att försvara sig för det. Alltså det man är och det man gör. Vi förväntar oss en sorts koherens, att det ska på något vis harmoniera. Mm. Och gör det inte det, så hotar det liksom vår, tror jag, identitetsupplevelse och vår roll i gruppen och så vidare.
Men så hur gör vi då när man försöker legitimera det här då? Att det är okej att jag flyger för att...
Ja, vi gjorde en pilotstudie förra hösten. Och då hade vi inte alls fokus just på flyget. Utan det var faktiskt så att jag skickade ut en enkät på sociala medier. Jag ville komma åt de människor som... Inte klimatskeptikerna, de är ju ganska få i Sverige. Jag ville komma åt de som faktiskt bekänner sig till en hållbar livsstil. Så tänkte jag, vad hittar jag dem? Jo, men i såna här klimatgrupper på nätet.
Okay.
På Facebook. Så jag skickade ut frågan på Facebook. Skulle du kunna tänka dig att svara på den här undersökningen som handlar om... Eller första frågan var egentligen så här: har du agerat mot ditt eget bättre vetande i klimatfrågor någon gång den senaste tiden?
Mm-hmm.
Om du har det, skulle du kunna tänka dig att svara på den här enkäten? Det var många som svarade. Vi fick på kort tid in kanske 110 svar eller någonting sånt där. Det var ju ingen jättemängd ur ett vetenskapligt perspektiv.
Men ändå människor som är intresserade.
Och det gav oss ett underlag för att tänka vidare. Då visade det sig att när vi bad de berätta om en situation då det här hade inträffat, så var den vanligaste situationen att man hade flugit.
Mm.
Sen kom väl annan konsumtion liksom på nästa plats och transporter av olika slag och så vidare.
Mm.
Och sen bad vi dem tala om de vid tidpunkten när de fattade det här beslutet hade varit medvetna om att det krockade med deras kunskap.
Och tanke om sig själva som var då att vara klimatvänliga.
Ja, precis.
Ja.
Och det hade de flesta sa att de faktiskt hade varit medvetna om det.
Men de gjorde det ändå.
Ja. Och så frågade vi om de hade motiverat det för sig själva. Och det hade nästan alla gjort också. Några få hade inte gjort det.
Mm.
Och då frågade vi, vad använde de liksom för argument när de motiverade för sig själva? Och sen kunde vi sortera de där argumenten som vi fick fram.
In i grupper då? Liksom,
ja, inte i grupper ofta, utan i kategorier.
Okay.
Till exempel så var det vanligaste sättet att resonera när det gällde definitivt när det gällde flygen, men kanske även när det gällde de andra kategorierna. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men det var att man tänkte sig att man hade en budget eller en sorts klimatkonto.
Ja, just det.
Så att om man har källsorterat duktigt och ätit veganskt på måndagar, då kan man unna sig den här resan då, till Thailand eller något. Och det sättet att resonera, det är ju inte jättekonstigt, för man är så resonerar man även inom politiken, man talar om utsläppsrättigheter och så vidare.
Ja, men jag tänker så resonerar väl ganska många, att så här, jag tog en löptur på 30 minuter så då kan jag äta en påse godis.
Precis, eller så resonerar vi ofta.
Väldigt ofta.
Men det blir ganska problematiskt om man inte då har koll på proportionerna.
Till exempel att ta ett flyg till Thailand är 3 ton koldioxid.
Ja.
Och att sopsortera är...
Aj, det är svårt att säga, men alltså, du får tänka dig att ett par decennier kanske vi får sopsortera för att komma upp i det. Det beror på vad det är för några sopor du har och sådär. Men
är det en okunskap då som vi inte har?
Aj, ja, jag tror dels att det är en okunskap om proportionerna.
Mm.
Det är till exempel så... Det finns olika sätt att räkna, men... De flesta vet ju att det är bättre att åka tåg än att flyga, men vi fattar inte hur mycket bättre att det enligt SJs beräkningar, som i och för sig då är SJs beräkningar, så är det 74 000 gånger värre att flyga alltså per sträcka då än att åka tåg. Sen beror det lite på hur man räknar, det vet jag. Det finns andra beräkningar också. Men det är en storleksordning som vi inte riktigt kan föreställa oss. Vi kanske tänker att det skulle vara 3 gånger värre eller kanske 10.
Det är lite som att säga någonting oändligt. Det kan vi inte riktigt förstå. Så, alltså att vi inte kan förstå det heller när det hamnar sådär.
Och varför är det intressant för oss att veta hur människor resonerar när de så att säga, motiverar sin icke-handling klimatfrågor, det är ju för att en grundtanke i retoriken är att man faktiskt måste besvara de föreställningar människor har om man ska övertyga om någonting. Och det har ju visat sig att klimatkommunikation, där vi bara informerar om vad som händer med klimatet eller med isbjörnarna och så vidare, det genererar inte särskilt mycket respons. Det förändrar inte människors beteende.
Så det är liksom en envägskommunikation med information ut snarare än att det är en tvåvägskommunikation.
Ja, mellan... där man tar dialogen med människors föreställningar.
Ja.
Man faktiskt går på dem på lite mer, man adresserar dem på ett mer direkt sätt.
Men jag har en fråga, för att jag tänker, du pratar mycket om att vi i Sverige är väldigt klimatmedvetna, samtidigt som vi också, ja men vi släpper ut väldigt mycket, vi är inte klimatsmarta som människor. Är det bara i Sverige vi tänker så här, eller finns de här legitimerande tankarna i fler länder?
Alltså, jag tror att de finns på massa ställen såklart, och dessutom när det gäller mycket mer än klimatet, precis som du pekar på när det gäller, vi resonerar så här i massa sammanhang. Mm. Vi tror ofta att vi är så rationella att vi börjar med att tänka ut alltså vi börjar med att tänka oss fram med den, utifrån den information vi har, och så kommer vi till en slutsats. Men ganska ofta är det så att vi vill något, då har vi en slutsats och sen hittar vi argument som bygger upp till den slutsatsen. Så att så resonerar vi väldigt mycket. Och det kan man ju tycka låter hemskt och väldigt irrationellt. Ja, fast det kanske inte har varit det. Det finns några forskare som heter Mercier och Sperber som har egentligen undersökt den mänskliga rationaliteten. Och det som verkar så konstigt att vi tenderar att styra vårt logiska tänkande efter vad vi vill.
Men jag tänker att...
Men vänta, får jag bara avsluta?
Absolut.
Och då är deras förklaring att det är så viktigt för oss att orientera oss mot gruppen. Så att för vår överlevnad hängde inte så mycket på att vi tänkte korrekt och logiskt. Men den hängde på en gång i tiden att vi faktiskt fick vara med i gruppen. Mm. Och så det har varit viktigare för oss att vara att vara, det har varit viktigare med dialogen och att vara sams än att ha rätt. Och det har organiserat liksom vår kognition på olika sätt. Det är en hypotes som börjar växa fram. Jag vill gärna hoppa tillbaka till detta med vad vi fann i den här undersökningen.
Absolut.
För det här med kontotänkandet, det var ett sätt att tänka som var väldigt utpräglat. Och ett annat sätt som var vanligt, som inte heller är någon rocket science, det är ju att vi jämför oss. Och vi jämför oss ju alltid med de som är värre. Vi jämför oss med polackerna, eller kineserna, eller politikerna, eller miljöpartisterna, eller med grannarna, eller
möjligen
med vännerna, med kollegorna, eller med oss själva förut.
Jag var värre för när jag inte visste någonting.
Och så gläder man sig åt att man i alla fall inte är värst. Och det är också väldigt mänskligt naturligtvis. Det blir ju på ett sätt lite absurt med tanke på att vi kanske är värre än 98% av jordens befolkning när det gäller våra utsläpp, växthusgasutsläpp. Och de vi jämför med oss, det är den mindre än 1% som är värre. Då blir det lite absurt. Men samtidigt är det ju så, vi måste fungera i någon mening. Att vi man kan ju inte bara lägga sig ner och dö, man får ju glädjas åt de små förändringarna.
Typ att det är så man gör för att man ska orka med. Att så här, hade jag vetat om hur dåliga saker jag gjorde hela tiden, då hade det varit jättesvårt att leva med mig själv. Så jag menar, jag försöker alltid... Det är ju på något sätt ett belöningssystem vi har för oss för att säga att det jag gör är rätt i alla fall.
Ja. Och det där är ju så vi hanterar vår ångest, eller så till och med inte hamna i vår ångest, men det kan också landa i det som man brukar kalla för klimatapati.
Det var ett nytt ord som jag faktiskt inte hört innan.
Nej, men att man helt enkelt blir passiv och passiviserad. Förut så trodde man att egentligen har gått i vågor. Under 70-talet när man precis började larma om klimatfrågor, då visade det sig sen att det verkade inte göra särskilt stor effekt på människor. Så då drog man slutsatsen att om man skrämmer folk för mycket, då blir de passiva och hamnar i apati.
Ja, men de ger upp då?
Ja,
eller vad?
Så att man måste kommunicera klimatfrågor med hopp. Men då visar det sig nu att det verkar inte riktigt funka så heller. I alla fall är det inte så enkelt. Därför att risken är ju då att man invaggar människor i en sorts falsk trygghet. Och det vi märker nu, och det såg vi också i vår undersökning, att ett sätt att legitimera sin icke-handling är med teknikoptimism.
Eller, det är också ett nytt ord jag känner igen där.
Att man tänker sig att det här kommer, eller någon annan typ av optimism, det här kommer systemet att lösa, eller mänskligheten har klarat problem tidigare, eller tekniken går framåt, och det kommer ju biobränslen, och snart finns det flygplan som inte behöver gå på fossilbränsle, eller som går på el eller något.
Dammsugare som suger ut koldioxid i rummen istället kanske.
Och det poängen, slutsatsen man kan dra av det är ju inte, det är klart att tekniken är jättenödvändig och bra, men hittills så har den mänskliga påverkan på klimatet ökat snabbare än vad tekniken har lyckats lösa problemen. Så att vi måste ju göra båda delarna. Vi kan inte välja det ena eller det andra.
Eller sitta och vänta på att tekniken ska göra sitt.
Nej.
Helt enkelt. Nej. Utan någon slags hjälpas åt system.
Ja. Och då vill jag gärna komma tillbaks till att gruppprocesserna som verkar vara ett av de sätt att faktiskt förändra beteenden som är mest verksamma. Ett annat är det här nudging som man talar om. Att man försöker göra det lätt att göra rätt. Som att man lägger, du behöver inte gå till sopstationen utan som i Härnösand där jag är ibland på sommaren. Där får man två soptunnor med 8 eller 10 olika fack. Då går det ju inte att inte källsortera.
Nej.
Därför att det är så jäkla enkelt och det finns liksom ingen annan lösning. Det är nudging. Men det kan man bara göra med vissa saker. Liksom. Man kan inte nudga
allt.
Och det andra som verkar ha fungerat är så kallade dips. gud, jag kommer inte ens ihåg hur man översätter det. Men det är alltså processer där människor tillsammans tar tag i någonting och driver på varandra, till exempel ett grannskap eller någonting sånt.
Men är det lite som kanske en tävling, vem kommer vara bäst i
tävlingsmomentet verkar inte oväsentligt. Mm. Och jag, det retar mig så, för jag har läst en studie som jag nu inte hittar. Så jag kan inte dubbelkolla, men jag vågar mig på att berätta ändå. Den handlar om vattenförbrukning, jag tror det var i Storbritannien. Och då var, jag får mig att det var så att det är alltid farligt att berätta något som man inte är säker på. Men,
du kan säga att du har läst det någonstans.
Ja,
det
var, fast som forskare vill man alltid ange
en källa.
Ja,
det förstår jag verkligen.
Men själva kontentan av det hela var i alla fall att de människor som fick information om de skadliga sidorna av stor vattenförbrukning, de förändrade inte sitt beteende vidare mycket. Och de som fick känslomässiga upplysningar och en vädjan för de framtida generationerna, de gjorde inte särskilt mycket heller. Mm. Men de som fick veta att deras grannar hade sparat vatten, de satt igång och spara som 17.
Ja, men jag tror att man vill vara lite bättre än den bredvid sig, så att man kan få en klapp på axeln och säga, men Lisa, du var ändå bättre än Claes.
Ja, och det fungerar kanske som någon sorts liksom hävstång det där, att man tänker att man har någon att jämföra sig med. Mm. Och det är igen det här med det sociala trycket och grupptänkandet som är så viktigt. Och därför tänker jag att en slutsats man kan dra lite lättsinnigt så här utan att ha kommit jättelångt i de här studierna, det är att det kanske är viktigast man kan hålla på med är vad man skulle kunna kalla för greenfluencing.
Influencer som jobbar klimatsmart.
Ja, eller kanske snarare att man faktiskt skryter om sina egna val, att man väljer att prata vitt och brett fast det är lite jobbigt för andra. Om sina val.
Tågresor.
Ja, sina tågresor. Och att man faktiskt kanske vågar ställa frågan när vänner berättar om sina planer på flygresor. Har du funderat på om det kan finnas andra alternativ?
Att vi eller pratar kanske lägga pengarna på något annat. Ja. Som att stanna hemma och upptäcka Sverige till exempel.
Nej, men att man vågar ta upp det samtalet och också genom att man är många som börjar prata om såna här val, får upp det på dagordningen, då är det inte lika kul att göra val som kan i andras ögon framstå som lite pinsamma.
Så att man inte får stå där och skämmas liksom.
Nej, för skam är väldigt drivande på gott och ont. Det är en förfärlig sak. Och det är å andra sidan en viktig, jag menar, det finns en anledning till att vi skäms.
Ja,
det fyller en funktion.
I det här fallet känns det ju som en otrolig drivkraft också till att vi kanske ska förändra oss.
Ja.
Maria, vi har suttit här i snart en halvtimme nu.
Ja.
Så jag tycker med de uppmaningarna du tog nu på de senaste orden, liksom, en greenfluencing känns ändå som men en bra uppmaning för att kanske ändra hur man tänker och tänker tillsammans.
Mm.
Har du något mer tilläggande ord du skulle vilja säga, eller kanske en uppmaning om ens tankar?
Ja, det skulle väl vara att jag tror att vi vill ju göra bra. Jag tror att om vi några saker man kan göra, det är att göra offentliga utfästelser. Mm. Man har sagt till folk så här, det som man säger, göra sitt nyårslöfte väl känt i, då måste man stå för det. Så att ett sätt att liksom lyckas med det som man tycker att man behöver förändra, det är att säga till andra att jag tänker göra det här. För det blir så himla jobbigt att backa då.
Man får alltså bli slagen på fingrarna.
Och en annan grej tror jag är att det är så otroligt plågsamt att ge upp saker som man älskar. Till exempel resa då, eller äta kött kanske. Det kan vara lite lättare att byta tankestruktur. Och tänka att jag tar en paus. Just nu är det inte läge. Vi har en sån situation att alla måste hjälpas åt. Men vet, det kanske blir det igen.
Köttpaus.
För mig är det lite lättare att tänka att jag har en flygresepaus än att tänka att jag aldrig kommer flyga mer.
Med de orden, Maria, tack så jättemycket för att du kom hit.
Ja, tack. Det var ett roligt samtal, Lisa.
Tack själv. Ni har lyssnat på Södertörns forskarpodd. Jag heter Lisa Nilsson och tekniker var Albin Tillstedt och Linus Svensson.